Ja, kära vänner, nu börjar det närma sig slutet av en era här i och för Livslångt. Det här är det näst sista avsnittet som jag, Katarina Pietrzak, kommer att göra av den här podden. Och då behöver man ju tänka ut hur man knyter ihop nästan 270 avsnitt och 5 år. Det är inte helt lätt, ska ni veta. Och vi har ju haft några firanden genom åren, avsnitt 100 och avsnitt 200 och lite annat däremellan. Så vi tänkte att det här näst sista avsnittet, 267 som ni hör mig i nu, det ska få vara lite minnen och smakprov helt enkelt. Och vi har försökt backa till både små delar från de första 100 avsnitten och också lite senare för att bara bjuda på några olika röster av olika slag som man har kunnat höra i podden under åren. Och så får vi väl sen då hänvisa till hela den här stora katalogen av avsnitt och gäster. Det kommer ju förstås ligga kvar där poddar finns. Men här ska ni nu få höra oss och ett gäng röster när vi pratar om alla olika ämnen som vi har kunnat lägga in under paraplyet Livslångt lärande i podden Livslångt. En podd av lärande. Varsågod.
Låt oss börja med att hoppa tillbaka till avsnitt 100. 100, som vi spelade in för ungefär 3 år sedan.
Hur kan det här vara vårt 100:e avsnitt, stod jag och tänkte på i morse. Vi tänkte liksom, någon är kanske lite intresserad, vi pratar lite lärande. Och sen händer det här. Man vet liksom aldrig vad det här livslånga tar vägen med.
När man fyller 100 får man inte ett brev från kungen då?
Jo, det får man ju. Då är det frågan vem som är kungen i det här sammanhanget. Poddkungen skickar ett brev. Gratulerar stort på din 100-årsdag. Man känner ju lite behov av ballonger och bubbel och serpentiner och sånt där. Men vi får göra vårt bästa.
Då får vi fixa det, fast i ljud.
Ja, vi fixar det i ljud. Det blir jättebra. Ja. Men du var inte med helt från början, men så har du ju lyssnat i kapp. Bara jättekort så här. 99 avsnitt. Vad skulle du säga har hänt med
jag, nej men alltså jag bara säger så här. Nu har inte vi sagt vilka vi är.
Nej, det kommer, tänkte jag.
Hur tänker du början här nu?
Ja, men jag heter Katarina Pietrzak och jag brukar höra sig i den här podden. Och du heter Sandra Löf och är vår producent.
Precis, brukar inte höra sig i podden, men jag jobbar med varje avsnitt.
Ja. Verkligen. Och då har du ju följt den här 99 avsnitt långa resan. Så det var därför jag blev nyfiken. För när du inte var med helt från början och så vet du nu hur vi pratar om hur vi vill att det här ska bli och vara och sådär. Vad har vi gjort för resa, skulle du säga?
Jag tycker ändå att själva podden har varit ganska konsekvent. Ni gick in på en hög nivå och fortsätter hålla en hög nivå.
Ja, alltså vi har ju sagt det så många gånger, det där med att vi tänkte att ja, men vi vill fördjupa det här. Vi har ett behov av att prata om det här. För vi hade det då, till skillnad från dig, som så här nördigt intresse och det vi håller på med hela dagarna ju. Men sen all respons, jag måste bara säga det igen, det är inte klokt. Alltså bara tack för all uppmuntran och feedback och tips och för att ni vill vara med, ni som lyssnar här. För att det är ju hela grejen med den här podden. Att annars så hade vi ju aldrig firat 100 avsnitt idag, kan man väl säga. Vi har pratat om en del utvalda sektioner och det handlar inte om, ni är fantastiska alla gäster som har varit med i Livslång. Det här handlar lite om så här, vad karaktäriserar det som vi har sett rör sig på hela området livslångt lärande under de här, det blir ju då nästan snart 2 år. Mm. Och jag är ju ute i massa såna här olika sammanhang och det är mycket så där kultur kring lärande, struktur, hur ska vi organisera lärande, sådana olika saker. Och vad har vi för attityder? Så vi har försökt titta på lite sådana inslag som representerar det, kan vi väl säga. Så nu ingen känner sig exkluderad och ledsen från alla fina, fina gäster som vi har haft.
Ja.
Anna Tebelius Bodin om att hjärnan måste aktiveras för att kunna lära.
Och när jag är ute och pratar om det så är det ju ofta så att jag att det börjar tindra lite i ögonen på folk när man pratar om att men det finns ju sätt att ge människor förutsättningar för till exempel motivation och att bli nyfikna och att ta det här 30 sekunders minnet och så. Men att vi så sällan designar för det. Så om du går tillbaka till din skoltid och de bra och de dåliga, vad tänker du när du tittar på både skola och sen hur vi kopierar det in i arbetslivet, hur vi tror att vi ska lära sig?
Mm. Nej, men det är väldigt mycket kring det här som är uppbyggt kring att det skulle räcka med konsumtion. Mm. Att det räcker att bara lyssna. Och vi till och med pacificerar ju mottagarna på det sättet att det är okej att bara sitta och inte anteckna. Som i att, nej men jag lär mig bäst när jag bara lyssnar, är ju mångas inställning. För de blir ju aldrig testade på innehållet. Och då känns det ju som man lär sig när man bara lyssnar. Vilket är extremt ovanligt att människor lär sig bäst när de bara lyssnar. Mm. Och konsekvensen blir snarare att människor aldrig skaffar sig en anteckningsteknik. Så de lär sig inte hur man faktiskt lär sig. Och då tänker de, då är det ju skönare att inte anteckna.
Mm.
Så att på något sätt så behöver vi ju dels höja ribban för mottagarnas ambitioner. Vilket handlar om att göra sig själva aktiva. Och det är ju det enda formatet man oftast har när det är ett talande form så att säga som man ska ta del av. Det är ju att anteckna.
Mm.
Men det är ju ett mycket större ansvar förstås på utbildaren som ju måste engagera i ett aktivt tankearbete hos mottagarna. Och det gör de bara genom att aktivera mottagarna. Det vill säga de måste förväntas tänka. Och det gör de ju det genom att de förväntas uttrycka sig. Vi måste ju inte uttrycka oss för att tänka, men om vi uttrycker oss så är den för, då har vi per definition tänkt.
Då
så det är en otroligt bra säkerhetsgaranti liksom, för att det har skett ett tänkande, vilket är det enda syftet med alltihopa. Så att aktivera deltagarna, och, eller kursmedlemmarna, eller vad det kan handla om,
ja.
Och då, eller eleverna då. Och att oftast från skoltiden så har man ju lärt sig att det här med test och prov och sånt, det har vi 2 gånger i terminen för att... Ja, men för att ge bedömningsunderlag. Liksom.
Mm.
Och det är ju det, i min rankinglista så är det väldigt långt ner av syftet med att vi ska testa. Att vi ska ge bedömningsunderlag. För det är så mycket press och stress och andra värderingar kring det. Att ja, vi måste ju förstås ha ett bedömningsunderlag eftersom skolan är tänkt som en uthållningsmaskin, maskineri. Mm. Men det, om vi tittar på vad som faktiskt behövs för lärande så är det ju att testa det absolut viktigaste vi gör.
Mm.
Så det ska ju ske ja, men minst varje lektion och helst flera gånger på lektionen. Och det kan ju förstås inte ge underlag för bedömning varje gång. Utan det är ju någonting eleverna gör, eller deltagarna i en kurs eller vad som helst, gör mellan varandra. Med, och, ja, jag braddar ju på mina föreläsningar en rad olika sätt vi gör det här på rent praktiskt. Men vad det handlar om är ju att de måste vara aktiva.
Mm.
För att inte bara tro att de lär sig genom konsumtion.
Mm.
Vad finns det för andra återkommande teman och drag och tendenser då?
Mm. Man skulle kunna säga så här, vet du vilket ord kring allt det här buzzordslingotugget kring livslångt som jag brukar utmana allra mest? Nu gör jag mig kanske ovän med några, men låt oss testa.
Nej, jag vet inte. Just det, förlåt, men just när det kommer till buzzwords så det är som när någon presenterar sig. Det är namnet, buzzwords, det bara flyger.
Ja.
Men jag tänker att du ofta pratar om de flummiga ämnena.
Ja, exakt.
Är precis. Det det du tänker på?
Mjuka frågorna som du är så trött på att jag alltid tar upp. Och som jag är ju trött på att de kallas för det,
ja.
Kan man väl säga. Mm, och har ju också följt, apropå en resa, så har jag ju verkligen följt hur fler och fler i samhället börjar inse att vad menar vi med mjukt? Är det liksom mänskliga frågor? Är det mjukt? Och maskiner är hårda, teknik är hårt. Därför att man kan ju förvillas att tro att det handlar om icke-framgångskritiska frågor. Och det är det vi har förstått ganska mycket de senaste åren, att det är. Om vi inte klarar att följa med i utvecklingen som människor och driva den åt det håll vi vill, då kommer vi aldrig klara de här utmaningarna. Nej, men och det är egentligen inte, det här är ju inte ett bassuttryck, utan det är ett högst relevant... begrepp och en utmaning som jättemånga står inför, så jag förringar inte den. Men när man använder ordet kompetensförsörjning konstant...
Ja, vänta, det är bara flög över mitt huvud här.
Och när man liksom alltid kommer tillbaka till att det är livslångt lärande. Det finns ju ett begrepp till och med, KFL, eller kompetensförsörjning och livslångt lärande.
Ja, nu är det mycket som flyger över mitt huvud.
Säkert hos många.
En förkortning
säkert
också.
Hos många. Ja, många akronymer finns det också i det. Nej, men då ibland så upplever jag att de här viktiga frågorna kring struktur och organisering tar över. Och då är det här att resten blir flummet, eller fluffet, eller de mjuka frågorna. Och det tror jag har märkt sina podden, att vi och jag också driver att de är väldigt viktiga. Att det här blir bara viktigare och viktigare i en tid med den här starka AI-utvecklingen och allt sånt. Vi har ju haft en del sådana diskussioner också. Men då tänkte jag att vi kunde backa till ett avsnitt som ligger ganska långt bak, men som är ett av de mest refererade avsnitten som vi har gjort. Och det är med professor i pedagogik för vuxna, det som kallas andragogik, vid Åbo Akademin, Petri Salo. Som jag vet att du tyckte om att klippa, eller
ja,
hur?
Ja. Men jag har ju finns på bra också, så att ja. Jag kände att han talade till mig. Det var lite, vi var på samma våglängd.
Ja.
Jag har lyssnat på era poddar och den här diskussionen i Sverige kring katederundervisning versus flumpedagogik.
Vad säger du om den?
Om det skulle vara så enkelt att det är antingen eller, det är både och.
Underbar, både tonsats, melodi och utmanade då, precis som jag, ganska mycket. Vad är det här med livslångt lärande? Vad är kompetensförsörjning? Vad är det som ska försörjas? Och jag har haft med Petri i lite andra workshops och så senare efter det här. Och han är verkligen bra på det här. Är vi till för att försörja en arbetsmarknad? Eller kan det finnas någon kombination där vi också är till för att växa som människor? Och det är ju en av de här som jag ibland då när jag föreläser det här mönstret, att jag ser att det pendlar lite mellan, så fort vi börjar prata för mycket om arbetsmarknadens behov så kommer de som vill prata bildning och viftar väldigt mycket mer. Och tvärtom. Så vi måste liksom hitta den här kitten så. Men Petri pratar ju om olika slags kompetenser när man är människa och jobbar. Och det var ju någonting som verkligen fastnade fint hos många.
Och sen är jag också, jag ställer den där frågan att vilka är då de här färdigheterna eller kompetenserna som man behöver idag i arbetslivet som sägs förändras med en sån enorm takt så snabbt så att vi inte hinner med. Är det också bara en yta? Är det sån här utförande kompetenser som vi i princip kan lära oss relativt snabbt att hantera all teknologisk apparatur? Hur är det med sån här mera allmänna generiska kompetenser och det här som jag kallar för varande kompetenser som handlar just om att för att kunna utföra ett gott arbete, hållbart och som ett gott resultat så måste du på något sätt veta vem du är.
Ja, det här med alltså varande kompetens. Jag tänker ju på det hur ofta som helst efter Petri. Jag vet inte hur det är med dig förutom dialekten i det här innehållet, Sandra. Men alltså, jag tycker att det är vackert och det är liksom högst relevant på något sätt. Att vi är.
Jag tänkte ju annars mest på Petris andra kommentar. Som just för mig var så där väldigt tydlig, klar, finsk, finlandssvensk. Ja, det var no bullshit.
Ja. Det är inte svårare än så här. Jag vet precis vad du menar. Jag började ju skratta första gången han sa det till mig. Jag tror att det var i samtalet innan vi spelade in. Där han sa att lösningen på allt du frågar efter är studiecirkel.
Jag gör det lite så där. Jag förenklar. Det ska vi göra idag för att man ska kunna uttrycka sig kort och kraftigt. Det är en ny gammal benämning på studiecirkel.
Vad är det i studiecirkeln som finns som är det vi far efter här?
Alltså det där, den nordiska, ganska långt svenska gestaltningen av studiecirkel. Att människor, vuxna människor kommer samman, delar med sig av sin erfarenhet och genom att dela med sig försöka förstå den, lyssnas på andras delande av erfarenheter, speglar det och sen tillsammans försöker tänka till, förstå bättre, utveckla sätt att fungera bättre utan att liksom tappa människan i de här, låt oss säga, fast arbetsprocesserna.
Och jag skrattade högt och han bara, varför skrattar du? Jag skojar inte. Och sen vet jag att andra har ifrågasatt det, att prat i kvadrat har vi haft någon annan gäst då som har sagt och sådär. Men jag tror inte att det var det Petri menade, utan att om vi inte hittar de här ytorna för att tillsammans både vara och göra och klura ut hur vi ska utföra alla våra utmaningar framåt, så är ju liksom studiecirkel ett format som ju är för oss i Norden väldigt känt och som vi tappar lite. Vi har liksom separerat det från att jobba. No bullshit, vad tänkte du när du hörde studiecirkeln?
Det är bara att göra. Att det känns, för mig känns det ganska finskt att man löser det bara. Medan i Sverige så ska man prata runt det. Det blir den här konsensusgrejen. Så att jag bara hörde Petri och kände, ja, det är väl bara att göra.
Ja, jag har aldrig hört så många prata om studiecirkel som efter det här. Vet inte om vi ska ta åt oss äran för det, men på riktigt så är det verkligen. Har kommit upp som en sån här, det kanske vi kanske kan få till studiecirklar på jobbet.
Men du, Katarina, finns det någon gäst som har uttryckt sig på något sätt eller som bara fick till så här pangcitat eller bara någonting som du bara, japp, bra, det här tar jag till mig.
Jag skulle säga att det finns ganska många faktiskt som jag då...
Egentligen finns det ju något i varje avsnitt, men någonting som står ut lite extra.
Ja, nej, men det har varit många sådana. Bara på sistone så kommer jag ihåg att vår Cecilia Bichel, som är vår enda återkommande gäst, har ju också sagt att vår arbetsmiljö är vår lärmiljö. Och det låter kanske inte som något superpunchigt, men det är något som stannade med mig för att det är så ofta som vi separerar.
Mm.
Men sen har vi också en gäst som vi då återigen backar en bit bak i tiden, som är... Nej, men hon är så cool. Igen, det är många gäster. Men det är, man kan tänka sig att om man är professor och jobbar på KTH med studenter i interaktionsdesign, så skulle det kunna se ut på olika sätt. Professorer är det ju olika. Mm. Så. Men det här är en sån riktig, tillhör kategorin rockstjärnorna, tror jag. För att, det, att börja med att fråga då hur man skapar förutsättningar för kunskap och lärande, och vad egentligen det är och vad som har påverkat, hur man ser på vad är lärande. Och så får man ett svar av Kia Höök då på KTH som handlar om klimakteriet.
Ja, vem är jag? Jag tycker det är en extremt djup fråga så här på morgonen. Speciellt som jag har det där perspektivet att jaget förändras genom livet. Naturligtvis finns det vissa saker som är de samma i ens personlighet och sådär. Men just nu så går jag igenom mitt klimakterium. Det har förändrat mig fundamentalt igen. Jag är en farmor och jag rider på hästar. Så beroende på vilken prisma av mig du tittar på, så ser du kanske olika saker och ett jag i förändring, hoppas jag. Men jag vet inte om frågan var mer det här formella. Vad gör du för någonting på jobbet? Och då är jag ju professor.
Minns du något från Kia?
Ja, med Kia så minns jag faktiskt starkast när hon talade om att... när studenterna kommer till henne och de har gått igenom hela grundskolan och gymnasiet, så måste de lära sig att vara kreativa igen.
Ja.
De måste bli lite mer som förskolebarn. Mm.
Ja, och det är ju något som... Alltså varje gång jag hör sånt så känner jag så himla mycket igen mig. Och blir ju väldigt sorgsen. Också för att jag ser mina egna barn och så. Alltså att det är...
Mm.
Avprogrammera duktiga flickor och pojkar, tänkande kring rätt och fel och så, det är ju verkligen, och jag har ju också den här makerkulturen som är väldigt viktig i olika lärandesammanhang med sig, som hon ju jobbar väldigt mycket med. Så när hon beskrev de här olika sakerna som hennes studenter gör, hur de skulle undersöka hur andningsrytmen liksom synkas samman om man sitter i ett rum och hamnar på samma våglängd, för att se hur det skapar samarbete, alltså sådana saker. Nu är vi verkligen inne på de mjuka frågorna. Som ändå då är avgörande på ett eller annat sätt, även om man inte studerar andning, känner jag i alla fall.
Mm. Och sen så får du ju sluta säga mjuka frågor.
Ja, nu är det väl det sista gången här.
Du kanske bara ska börja säga den viktiga frågan.
Ja, den viktiga frågan. Det är bra. Här i avsnitt 100 kommer ett något slags nyårslöfte. Jag kommer inte att använda begreppet mjuka frågor mer. Du får hålla mig ansvarig för det.
Ja. Men då tänker ju jag så här att när vi pratar just om förskolebarn så hade vi ju under ett förra året med förskolebarn. Och det tyckte jag var en intressant aspekt och vinkel, för vi besökte ju förskolan Varglyan utanför Stockholm. Och det här med maten och det livslånga lärandet. Att man kan hitta lärande i så många olika saker. Och att såklart för en 2-3-åring så är ju att äta, att få äta olika slags grejer, det är också ett slags lärande för livet.
Och vi har pratat lite med kocken hos er också, Jenny Cedring, och några barn runt henne.
Vad är det du gör här just nu?
Idag ska jag grilla en australiensisk lunch. Vi har ju temat att vi reser jorden runt, och idag är vi kommit till Australien. Så det blir portobellosvamp, paprika, lök, lammfärsbiffar, små korvar, merguez. Och till det så blir det en sallad med rostad majs, avokado, paprika och en mangosalsa. Så det blir lite mer exotiskt än vad vi är vana vid.
Tycker ni att Jenny lagar spännande mat?
Ja, vi har ritat maträtter.
Får ni prova mat här som hon lagar som ni kanske inte provar hemma?
Ja, du.
Du är ju inte rädd för att ösa på med kryddor och mycket smak och så. Och att det märks att de faktiskt lär sig utav att äta din mat.
Ja, men jag tänker att är man van från början när man är ganska liten, säg någonstans runt 1-2, att mat kan smaka mer än bara lite salt och peppar. Det är ju ganska, det är ganska kul med mat som smakar, tycker jag. Det behöver ju inte vara starkt, men att det finns någonting där. Curry tycker ju många barn väldigt, väldigt mycket om. Jag vräker ju inte på med chili och allt för mycket ingefära och sånt som verkligen gör att det bränner i munnen. Men jag tycker att mat ska smaka.
Vad tycker ni om Jennys mat här på förskolan?
Bra. Bra. God. God.
Vad är det godaste?
Alltså köttbullar. Hamburgare. Köttfärssås. Pannkakor. Pannkakor. Köttbullar. Curry. Currykyckling.
Vad tycker du om Jennys mat?
Bajskorv.
Nej. Smakar den så?
Ja.
Har du smakat bajskorv?
Nej.
Nej, hur kan du då veta att den smakar bajskorv?
Vet inte.
Ja, det där avsnittet glömmer man inte. Det är så otroligt fint att höra om där. Och jag blev liksom, det här som du säger, att maten är ett sätt att lära. Det som är så fascinerande och som jag ju då också har verkligen tänkt kring mina egna barns förskola, som också hade så här fantastiska pedagoger, det är ju att de hittar lärandet i allt. Och de synliggör lärandet i allt.
Mm.
Inte för att de säger, nu barn ska vi hålla på med livslångt lärande, utan de ser det bara och det blir, och de hittar det i det som barnen drivs av.
Mm.
Och är det någonting som vi sitter och kämpar med nu när vi pratar om vuxnas lärande, så är det ju det.
Mm.
Hur ska vi få med alla på att vilja lära så här livslångt utan att deras drivkrafter och lust är med? Och hur ska vi liksom visa att det finns lärande i allt som sker, koppla ihop det? Nej, det är helt fascinerande.
Nej, man får koppla ihop det till mat helt enkelt.
Man får koppla ihop det till mat, det tror jag ganska många skulle tycka var... Men Maria Borkelman, som ju är rektor på Varglian och som också var med i det här avsnittet, hon var ju inne på att vad skulle man göra då om man satte vuxna i en förskoleskola? Så det faktiskt kanske är någonting på riktigt att tänka kring. För hur skulle vi kunna lära av det här och inte skratta åt att ja, men det är ju bara barn? Utan det är ju små människor som hittar lärande i allt. Verkligen fascinerande. Och apropå skola kopplat till något annat än vuxna människor då, så hade vi också ett avsnitt med en ganska oväntad kategori lärande varelser, eller hur?
Ja, ja. Älskar det här avsnittet.
Ja. Ja, det är inte varje dag man kopplar kanske, för alla som har den här varelsen i sitt hem.
Mm-hmm.
Och har levt länge med att försöka utveckla relationer med den och så kanske det är helt naturligt. Det var länge sedan jag hade det, jag har haft det. Men att vi skulle ha ett avsnitt om hundar i livslångt var kanske inte helt tippat, jag vet inte. Men oj, så många som har lyssnat på det och hört av sig och tycker att det är helt fascinerande.
Det verkar som att det finns någonting här. Och du sa ju det själv också, att skulle du komma tillbaka som ledare nu så skulle du ha helt nya verktyg. Kan du ge några exempel på vad har du gjort för resa själv med lärande och hur du ser på det där nu? Konkret, finns det någonting?
Det är så mycket, men jag ska försöka ta några viktiga saker.
Mm.
Det ena är att minimera stress. Hundar strävar hela tiden efter att vara i lugn, harmoni och i balans.
Mm.
Och i alla situationer när de blir stressade, om andra hundar går emot eller kommer plötsligt en främling och ska hälsa på dem, eller det är rörigt runt omkring, så kan de inte lära sig. De kan inte träna, de har inte fokus på rätt grejer, utan all energi går åt att hantera situationen. Och en viktig grej är att ta bort alla störningar, försöka minimera stressmoment, skapa lugn i flocken, mysigt, härligt, och sen kan vi träna.
Mm.
Och det gör ju att om man tar hand om det och minskar stressen, så funkar flocken mycket bättre ihop, man får teamet att jobba. Så att om jag hade kanske ägnat mig mer åt sånt som tidigare chef, istället för att stressa fram någonting mot en deadline i mitt tidigare arbete, så hade jag, tror jag att vi hade varit mer kreativa. Det hade varit mycket roligare att jobba mot det där gemensamma målet, därför att det, man gör det tillsammans och man är lugn i känslan.
Det var ju Cecilia Ros Rosendahl som var med oss, för att jag visste ju att hon har varit hög strategichef inom public service och jobbat som ledare jättelänge med människor och varit chef för dem. Och sen så har hon då alltså sagt upp sig, startat hundpensionat, hunddagis, valpkurser, allt man kan tänka sig kring det här som handlar om att förstå en hund och samspelet mellan hund och människa och att leda en hund, för det behövdes, berätta ju Cecilia. Ja, jag vet inte, blir du sugen på hund när du hör det här?
Jag är ju allergisk.
Ja, du blir inte alls sugen.
Så, det, nej.
Estlands utbildningsminister Kristina Kallas om varför vi sviker barnen om det digitala inte får ta plats i skolan.
So now when we come to education system, then the skills to operate in democratic systems need to be given to young people, and that's in this very information rich environment in which we are in modern times operating, the skills are critical thinking. You have to approach critically every bit of information that you are given.
Yeah.
You have to have the skills to analyze the information, to select the information, to produce knowledge out of this information, and to use this information. And that's the skill that in my school times, in my generation, was never taught to me.
No.
Put aside that I lived in Soviet Union, so there critical thinking was forbidden. You could end up in prison by applying critical thinking. But,
yeah.
But nevertheless, even in the Western Europe at that time, I think critical thinking was not the skill that schools were given. This is absolute necessity nowadays to teach critical thinking, and not for the 18-year-olds or 20-year-olds in university first grade philosophy class, but in school. And we are talking about 12, 13-year-olds who need already start developing critical thinking skills, information analysis skills. And now we come to actually the digital technology and role of digital technology in this. If we, and that's what I strongly believe, if we take digital technologies out of school and out of classroom, we are locking these children out from the information world that is around them, in which they need to operate. They need to navigate.
Yeah.
They need to have the skills to navigate in this world. If we exclude this world from the school and think that in an isolated vacuum, we can teach them math and reading and focus only on math and reading, and then they leave the school building and there is a world in which they are need to operate in a very abundance of information flowing in from all directions, and they have no skills of dealing with this. So that's why we in Estonia, we believe that the digital technologies have to be in school. They have to be part of the learning program. They have to be used as tools to teach kids critical thinking, analytical thinking, analyzing. Please analyze the information. Please deduct and do the deductions from the information you get. And that also teaches you functional reading. It teaches you ethical questions, what is fair, what is just. So these are the things that I think Sweden, I know, also is debating.
Yeah.
And there is a very polarized debate in Sweden about this. We don't have that polarized debate. We sort of have a little bit consensus in a society where we understand that we have to equip children in already age 10, 11, 12 to start the skills that they can handle in a very information-rich society in which they have to operate.
Gustav Fridolin om vilka kunskaper som idag faktiskt behövs i skolan förutom alla förmågor. Har vi frågat oss det på länge? Kan det kanske vara så att vi måste revidera vår syn på dem?
Ja, när det gäller skola för barn och unga så är väl en av de riktigt stora sakerna hur vi bygger upp den för att skapa större grundtrygghet bland unga människor. Och det handlar ju Dels som att fundera igenom varje byggsten, om den riskerar att öka den psykiska ohälsan som vi har bland unga. Det har varit en lavinartad utveckling och den skapar så stora problem för framtiden. Så allt vi kan göra för att bryta segregation som vi vet skapar psykisk ohälsa, allt vi kan göra för att skolan ska vara ett värn mot statusjakten bland unga, hur vi kan få mer betygssystem och bedömningar så att det minskar pressen och stödjer lärandet, det är jätteviktigt. Och sen byggs grundtrygghet också av att man känner sig beredd i en värld som alla unga förstår är så osäker. Och då handlar det inte om... Idag finns ju en diskussion om att vi har haft lite för mycket analys och vi bör gå tillbaka till kunskap. Och det ligger en del i den diskussionen. Problemet är att vi inte riktigt diskuterat igenom vilka kunskaper. Jag tror som sagt att grundläggande sjukvårdsutbildning, skolträdgårdar, den typen av saker ger en att kunna förstå att jag kan praktiskt ta hand om mig och bidra till att ta hand om de mina i en osäkrare värld. Det tror jag ger en väldigt trygghet när man sen går och tar sig an nyheterna som inte riktigt rustar med i skolorna idag. Och sen kommer man ju behöva de här, man kan inte heller ge upp de här analytiska kreativa förmågorna, för de är så oerhört viktiga både på arbetsmarknaden och i livet. Så att det, visst, det har varit lite för lite, man har sett lite för lite värde av baskunskaper, det behöver vi uppvärdera, men vi måste också tänka igenom vilka är då de baskunskaperna man behöver.
Just det.
Det kanske inte är fullt ut samma som de var under industrialismens högsta form.
Nej. Karl Asp från Kungliga Musikhögskolan om kulturens plats i såväl skola och barns uppväxt som i hela samhället.
Vi bör förstå kultur som något allmänmänskligt och något viktigt för en samhällsgemenskap. Och att det kanske inte är så farligt att diskutera stormens våg går höga. Det är att hellre läser jag liksom att två personer tycker att nu har du helt fel och så är det en kraftig debatt.
Ja.
Än att det inte står någonting alls.
Mm. Mm.
Jag tycker också att det vore fint att förstå hur musik, framförallt då eftersom jag håller på med musik, men hur kultur och uttrycksformer av olika slag faktiskt har ett större värde än vad de kan se ut att ha. Så att hålla på med bild är både ett sätt att förkåra sig i bildmediet eller bildämnet, men det är också att förstå hur man skriver bokstäver eller skriver någonting på ett papper eller hanterar papper och penna.
Mm.
Det är också ett sätt att förstå hur man kan vara människa. Alltså, vilka teckningar vill jag göra? Varför talar den här talen till mig på det här sättet? Vad känner jag?
Mm.
Och väldigt mycket av det där är svårt att liksom exakt peka ut. Men jag brukar säga till mina förskollärarstudenter att tänk att ni ska börja jobba på en förskola. Vilken skulle ni välja? Den ena har jättemycket estetik, musik, dans, bild. Och det pågår massa saker och sånt hela tiden där. Den andra har bara matematik, svenska, engelska.
Mm.
Vilken förskola skulle ni vilja arbeta på? Och det är väldigt få som tycker att den här skolan som saknar estetik är intressant.
Mm.
Jag tänker att likadant resonerar nog många föräldrar och vårdnadshavare. Att om det är helt renons på kultur, då blir man nästan lite misstänksam. Vad är det här för robotskola på något sätt?
Ja.
Nu ska inte jag svartmåla matematik, svenska, engelska. Det är jätteviktiga ämnen och de är också roliga och har också estetiska kvaliteter.
Mm.
Absolut. Så jag vill inte säga så, men den här idén, om jag nu ska skicka med någonting, hos politiker och tjänstemän och debatten om att skolan måste hålla på med det väsentliga, den tror jag vi måste göra upp med.
Mm.
Det är liksom ett problem i sig. Att människor tror att en bra skola består av en skola som har till exempel en liten mängd ämnen som håller på med det fundamentala.
Mm.
Då är problemet att, ja men hur vet du det? Hur kan vi säga att vissa ämnen är viktigare än andra och så vidare?
Mm.
Och där tycker jag att kulturen kan ge större plats. Så jag tror att kultur kan få Sverige att bli en bättre samhällsgemenskap och ett roligare, en roligare värld att leva i helt enkelt.
Mm.
Det där med ordet innovation är någonting som vi har grundat oerhört mycket på genom åren. Vad är det? Vad är verkningsfull innovation? Hur gör man den? Men vi hade ju ett avsnitt som handlade om innovation som också är ett sånt som jag hör ploppa upp i andra diskussioner när vi pratar om det. Hur man liksom walk the talk. Hur gör vi det här och hur hänger det ihop med lärande? Och det var ju med Leif Dente vid Göteborgs universitet och särskilt då hans beskrivning av hur man skapar en kultur där man faktiskt på riktigt får göra fel för att lära sig.
Alltså nollfelskulturen är ju då en kultur där folk vet med sig att skulle jag klanta mig och faktiskt göra ett ärligt misstag. Man kan ju faktiskt göra ett stort fel, alltså ett rött fel, typ vara korrupt. Man kan bryta mot lagen, man kan skada folk. Det är ju ordentliga fel som borde bestraffas. Men folk vet med sig att även om jag gör liksom ett ärligt misstag, då kan jag också bli bestraffad. Då kan jag också få en kalldusch eller någon slags liksom, konsekvens av det som är negativ. Och därför så inser man att det är inte värt att prova någonting. Därför att skulle inte mitt projekt fungera hela vägen, då kanske jag ses som en klantskalle eller liksom, jag tappar respekt. Eller liksom, vad som helst kan det vara som gör att man inte vill göra några fel helt enkelt. För att kunna råda bot på den nollfelskulturen så har jag ett antal tips. Liksom. Mitt bästa tips är att faktiskt göra skillnad på röda fel och gröna fel. Och definiera felen. Vad är det för röda fel och vad är det för gröna fel? Det är ett superbra tips bara på att sticka hål på den här, vad ska man säga, malande känslan att jag får inte göra några fel här omkring. Liksom. Jag blir kokt om jag gör fel. Då har jag i alla fall några fel. Nu har jag några kort på handen att spela med i alla fall. Om jag vet vilka fel som är gröna då.
Josefin Blad på Konung Gustav V stiftelse om ledarskap för lärande. Josefin som jobbar med unga människors framtida ledarskap som världen behöver.
Det transformativa ledarskapet är ju också stimulans och delaktighet och visionärt, eller om man tänker då mer karismatiskt eller om man säger. Så för, i den här kombinationen av detta så menar jag ju att det som händer, och det kopplat till lärande, är ju att man utmanar status quo. Och att människor vågar ta steg längre än vad de tänkte från första början. Och att jag tror ju att både innovation och transformation, det sker när det finns trygghet. Det är många som tror att liksom, jag menar att safe space är otroligt viktigt för att våga misslyckas och testa. Det är väldigt många som vänder på hela det. Det är då det är otryggt och det är då vi kommer helt knasigt. Det är då det, liksom, det, är då det rör sig. Jag tror tvärtom, med omtanke så kommer också känsla av att det är tryggt och att jag är uppbackad, och det är då du kommer gå längre än vad du trodde om dig själv.
Just det.
Och om organisationer är människor, precis som att samhället är människor, om vi får många att gå lite längre än vad de tror, då kommer vi komma väldigt, väldigt långt. Men då behövs ju också det här, det karismatiska eller det inspirerande, alltså att kunna måla upp vart är vi på väg. Att kunna involvera och delaktighetsmässigt ta in människor. Att kunna måla upp liksom, vi är här, och det saknar jag så otroligt mycket kopplat till transformationen. Vem kan måla upp ett alternativ? Och om det är bara, det skulle kunna vara så här. Så att vi känner lite hopp inför att det finns ett alternativ. Och jag förstår om jag går åt rätt håll ungefär.
Hacken Vilma Emanuelsson om att hålla sig uppdatera och prioritera lärande för att överhuvudtaget ha en chans att hänga med i dagens samhälle.
Ja, men lite som jag sa när jag var liten, så var jag ju så, jag lekte ju nästan i det hela tiden, så jag var ju totalt obsessed med det. Jag hade ju byggt upp, hela min livsstil var ju runt detta. Så jag vaknade ju 2 timmar varje morgon innan skolan och bara satt och gjorde research för att uppdatera min kunskap. För det är ju det absolut viktigaste någonsin, det är att vi alla vet att tekniken utvecklas otroligt, otroligt snabbt. Och du måste uppdatera din kunskap. Annars så kommer du inte förstå någonting, för att det går så otroligt snabbt. Så som sagt, jag spenderade 2 timmar varje morgon, gick in och läste på alla nya uppdateringar och allt sånt där. Var med i mina forum, satt och pratade med dem, för det gjorde också mycket i att när du spenderar tid med människor som har samma intresse, och då blir det också lätt att de här konversationerna går in i det, och då ökar du din kunskap på ett väldigt, vad ska man säga, effortless sätt. Så att jag skulle absolut säga community, och sen lägga undan tid för att se till att din kunskap är uppdaterad. Och om det är så att du missar, vi säger att du är på semester till exempel, och du inte har tillgång till att lägga den tiden, ja, men då får du ta en hel dag när du är tillbaka. Och det är bara disciplin. Det är så man får göra.
Och prioritering, vilket ju så många säger idag till mig att de inte får till. Så vad gör att du får det?
Ja, det är ju att prioritera. Nej, men man får ju, när man är inne i ett ämne på det sättet, och det är någonting som man, när man sätter ett mål för sig själv och man faktiskt går in och analyserar de här målen, för det räcker inte bara att sätta ett mål, utan du ska sätta upp ett system för det här målet, då ser man så otroligt tydligt vad det är man behöver prioritera. Och det för mig och för alla hackers är ju just kunskap. Det är ju det absolut viktigaste du har. Så att det finns inte en möjlighet att bortprioritera det.
Förresten, författaren och psykoterapeuten Katarina Tingström om att lära av och i kris. Katarina utbildar många människor bland annat i pågående dödligt våld och hur man kan hantera svåra situationer som kan uppstå.
För de där egna tankarna är ju inte så pålitliga. De är ju inga objektiva sanningar.
Nej, verkligen inte.
Som kan bedöma saker och ting, utan det är ju ett hopkok av mitt eget. Och då behöver jag ha någon där, tror jag, i det där rummet som kan bolla och möta de här tankarna och respondera på dem. Mm. Så att det kan komma in, ibland tänker jag som ny luft i rummet.
Mm. Och då när vi pratar om frågorna här hos oss i den här podden, så är de ju på något sätt alltid kopplade till lärande. Hur skulle du beskriva ett livslångt lärande när det gäller de här svåra, ibland inte objektiva sakerna som man liksom behöver ta sig an för att hantera kriser i ett liv? Vad är livslångt lärande då för dig?
För mig är det att det dels krävs mod. Att vilja titta på sitt liv då, eller vara öppen för det här lärandet. Men det krävs också en form av kraft och ork att kunna göra det. Och jag tänker, ibland har vi perioder i livet när vi inte orkar vara ett livslångt lärande, utan vi är mer i ett bara överlevande stadie. Mm. Men att när man får fast mark under fötterna igen, så kan man kanske ta till sig och jobba med det här man har varit tvungen att vara med om. Och vad kan jag då lära mig av det? Jag tror att man kan lära sig fantastiskt mycket om sig själv. Och det har man i min värld alltid glädje av.
Stort tack för att du har lyssnat på den här minneskavalkaden från oss på Livslångt. Nu har vi gått längs Memory Lane lite här med exempel från våra år. Och då är det dags att ladda för mitt sista Livslångt nästa vecka. Och det kommer vara med starka inslag av er lyssnare, så det ser jag otroligt mycket fram emot. Hinner ni höra det här så kan ni fortfarande skriva något till mig om det är något ni vill att vi ska ta upp och prata om. Men för nu säger jag tack, och vi hörs om en vecka igen. En gång till får jag säga så i alla fall.